Välkomna, välkomna till avsnitt 24. Med mig idag har jag Andreas.
Hej.
Rasmus.
Jajamän.
Välkomna, välkomna. Vi har en stor final idag av ett band som heter Sum 41 som har släppt en sista platta, Heaven. Men först har vi lite nyheter, en konsert och två andra band vi ska snacka om. Jag tänkte vi börja med den här nyheten då.
Mm.
Och det är ju då att Björn från ABBA med sitt privata företag
Popstar
har då köpt upp Kiss, alltså bandet Kiss, deras all musik och äganderätten.
Allt som har med Kiss att göra har han köpt. Så det är Likeness, det är gammalt material, det är deras serietidningar, det är allt som har med Kiss att göra.
Mm.
Och ja, det var ganska dyrt, nu kommer jag inte ihåg siffran.
Nej, jag kände att det var lite dåligt att jag inte hade den siffran på mig.
Grejen är att man kan ju veta att det är väldigt mycket eftersom Gene Simmons älskar ingenting lika mycket som han älskar pengar.
Exakt. Ja, men här har vi, det är 3,1 miljarder. Dollar. Men jag tror att det är kronor.
Okej.
Okay. Tror jag det var.
Ja, det kan...
300 miljoner dollar. Ja, alltså 3,1 miljarder svenska.
Ja. Ja, men han håller ju faktiskt på med sånt lite till och från. De köpte ju Cyndi Laupers alltihopa, och där håller de på att göra, och de ska göra dels samma sak som de gjorde med ABBA, den här hologram framträdande grejen. Och sen så håller de på att göra någon teateruppsättning om Cyndi Laupers liv och lite såna grejer. Så jag gissar att det blir lite samma tanke med
det Kiss. Syftet av att köpa upp allt, eller?
Ja, och i och med att det är ju med Likeness alltihopa, så får de ju liksom göra sådana saker. De sa väl att, jag tror att de sa att de ska göra åtminstone hologramframträdanden.
Ja, coolt.
Ja, det är ju ändå Kiss varit väldigt inne på också, så att det förklarar väl ändå en hel del.
Ja, och jag gissar väl att det kanske blir den där, för att den verkar ju bli permanenterad, för de byggde ju en tillfällig arena för Abbas, den här Voyage-grejen i London. Men den har de ju, den skulle ju bara vara uppe i ett år.
Ja, just det.
Och det var 1,5 år sedan eller någonting. Och nu har de ju typ sagt att den ska stå kvar.
Ja.
Så. Ja, cool. Och då är det kanske så att de ska fortsätta göra då, blanda då, att fortsätta köra ABBA vissa dagar och Kiss vissa dagar och lite såna här grejer. Så
Det är ändå ganska fett egentligen i slutändan, även om man kan ha sina åsikter om typ som Kiss, som du säger, alltså Gene Simmons som älskar pengar liksom, och att man alltid hittar kryphål för att hitta pengar, fast man har lagt av och man håller på att dö nästan någon dag. Men liksom att det finns alltid kryphål, men samtidigt så här, den dagen när inte de finns, alltså, ja, vad fan, det är väl ett trevligt sätt att uppleva ändå gammal musik på ett relativt live-sätt.
Det tycker jag.
Jag tycker också att det är ganska positivt, för att hans tanke, eller deras tanke om man säger, för det var ju talespersonen för företaget som hade gått ut och sagt det. Men de verkar ju vara så här att musik ska ju lite vara för alla.
Ja.
Lite åt det hållet. Och det är därför det kostar ju en del att gå på den här ABBA Experience-grejen. Men det är inte svindyrt. Alltså, det är inte överdrivet mycket mer än att gå på en vanlig konsert.
Nej.
Så att, alltså, så det är ju lite så här, det ska inte bara vara för alla snobbar som har liksom 100 miljoner på fickan, utan det ska vara för att alla kommer åt det. Och det är ju lite schysst liksom.
Ja, verkligen.
Och så är det ju också lite det nu när de har haft den där, för då kör de, jag tror att de kör så här 3 dagar i veckan eller någonting på den. Och då är det så här att, ja, nej, jag kunde inte just det datumet för att det var någonting. Ja, men du kan ju boka någonting själv nu liksom. Du behöver inte anpassa dig efter bandet, utan du kan komma dit lite när du har tid.
Ja, ja. Ja, det är ju skönt.
Så det är ju alltså en positiv grej.
Men det är otroligt att de ändå har hittat liksom en ny idé så här ganska, alltså, relativt sent. Och visst, det behöver inte kanske vara först och främst Björn och de, alltså ABBA, som har typ hittat idén. Men de har väl uppenbarligen pratat med folk som har sagt att vi kan göra något sånt här ungefär, och han diggar det liksom.
Han är ju väldigt teknikintresserad. Extremt teknikintresserad. Har tydligen varit i alla år. Så han har ju antagligen haft koll på att den här tekniken var på gång alltihopa. Och det är han som har varit drivande, om jag har förstått det rätt, i hela ABBA-grejen också, med att de skulle ta fram sina avatarer.
Men det är ju, alltså, Gorillaz har ju kört med hologram länge. Och ja, vi snackade lite innan om Hatsune Miku, som är en så här japansk vocaloid. Hon har ju kört hologram i 20 år typ. Hon finns ju inte.
Nej.
Det är ju bara en synt liksom.
Men jag tror faktiskt att det är så att, nu har inte jag sett det här själv. Jag har faktiskt varit på väg att ta med mamma, som är ett extremt stort ABBA-fan. Och då tänkte jag faktiskt följa med och kolla, eller försöka hitta biljetter och kolla och åka på det där. Och vad jag har förstått så är det här liten annan grej. Alltså det är liksom nästa steg att, ja, Gorillas har man ju sett ifrån och alla har sagt att det är coolt alltihopa. Men där är det lite så här att du fortfarande ser att det är en datorgjord grej. Medan det här är mer att så här, ja, du ser ju såklart att ABBA från 74 uppträder helt plötsligt. Nej, det är ju såklart inte dem. Men att det, känslan är att det är mer...
Ja, att det ser mer äkta ut, ja, på något precis. Sätt. Ja, spännande.
Så som sagt, jag vet faktiskt några som är iväg. Jag tror att de är just nu faktiskt och tittar på ABBA. Så jag ska nog kolla med ena där, Therese, som har varit och kollat hur det är. För jag vet ingen som har varit och sett det. Så
att... Fråga, vet mamma att du letar biljetter?
Nej, alltså, ja, indirekt.
Det är ingen, inte, nej, det är ingen hemlighet. På något sätt.
Nej, och trots
att... Tänk om du outar dig själv här.
Nej, så. Och hon fyllde år för någon vecka sedan, så då hade hon fått det då. Om det hade varit en överraskning, så att det är... Nej, men det är ju mer att jag kollar, liksom. Ja. Så. Mm. Jag är ju intresserad mer av liksom hur det funkar, hur det ser ut, hur det är upplevelsen, mer än att jag är ett stort ABBA-fan. Mm. Mm. Och det är så här att om jag ändå skulle åka, då går jag ju med henne, såklart. Liksom.
Ja, självklart.
Ja, så att...
Ja, nej men coola grejer i alla fall. Men vi släpper Björn och de där och kliver in på The Kid, LaRoy, som befann sig på annexet.
Jajamän, där var jag.
Ja, där var du.
Var du?
Ja, var jag.
Jajamän.
Ja, jag var och såg Kid LaRoy häromdagen på annexet och det var...
Fanns det öl?
Det fanns öl.
Ja, bra.
Det var gott.
Ja, gott.
Ja.
Just.
Vi faktiskt en liten side note, men det, de har börjat med att sälja Pistonhead på annexet för en rimlig summa, vilket är väldigt trevligt faktiskt.
Så hade inte jag sagt, för jag tycker inte om dem, men ja, bra.
Nej, men,
gillar man det så är det ju bra.
Ja, men det är, jag skulle säga att det är lite godare än typ en Gränges eller Norrlands kanske, beroende på tillfälle.
Eller men, A-Bro eller sådär, men ändå.
Men ändå att en ganska rimlig peng. Det brukar vara väldigt dyrt annars. Jag vet, på Globen till exempel, då var det ju typ 100 spänn för en lättöl. Sen går man ju inte dit för att supa skallen av sig. Men trevligt.
Det är ändå bättre att det finns något slags alternativ. Det kan exakt. Jag säga. Ja.
Men då, det var en svensk grabb som var första förbandet. Jag tror han hette Loud. L-A-O-D. Jag kan ha fel där. Men det var men lite... kändes som lite TikTok-musik. Det var väl inte jättemånga superintresserade där. Men det var ändå, han hade någon hit som folk sjöng med på liksom. Vilket, det var kul. Alltså det var bra. Men jag hade ingen aning. Jag visste inte ens att han skulle uppträda riktigt. Men coolt att han fick vara med liksom. Och sen då var det Sam Tompkins, som jag har haft lite koll på via YouTube. Han körde så här gatuuppträdanden i London för länge sedan. Och sett lite sådana YouTube-videos. Vet att han är grym på att sjunga, men han var helt otroligt bra live.
Det är lite Ed Sheeran-styrket.
Ja, väldigt så. Skitbra. Kan ju ingen låt där heller tyvärr, men det var jävligt coolt att se. Och sen då Kid LaRoy, som jag har sett en gång tidigare på Lollapalooza för några år sedan. Då var det lite mer party, det är en festival liksom. Jag tror många var där för att se Post Malone som spelade efter honom. Så de flesta sjöng ju bara med på typ Stay, vilket är en av hans största hits med Justin Bieber. Men här var ju liksom, alla kunde alla låtar. Det var skön stämning. Det var en lugn konsert. Alltså det var skönt tempo och det var inget bråkigt. Det var några bröliga grabbar som bara ville morspitta, men det är ju fel konsert att göra det på. Och de lyssnar säkert inte på musik där man faktiskt morspittar egentligen, så de fick nöja sig med lite break-up pop-songs och morspitta till liksom.
Jag känner att det är lite kul när man ser det, när man är van vid att det går på hårdare grejer. Det var ju som när jag var på Takida. Och det var några som liksom, de skulle börja gå igång. Och jag bara, nej, det här är liksom inte läget. Det var ju han farbror framför mig som jag garvade åt, och mamma undrade vad jag höll på med. För han liksom att nu hade han lyssnat på hårdrock när han liksom hörde en hård Takida-låt. Och det säger alltså de tar i, men det är ju liksom långt ifrån vad som är.
Ja, men det finns lager av hårdhet liksom. Och Kid LaRoy har ingen sån låt, men han har definitivt någon låt som är lite mer party liksom. Som man kan köra en morspit till, men det är ju en snäll morspit.
Ja.
Men det var bland de största morspitsen jag har sett faktiskt. Det är nästan halva annexet var en morspit.
Ja, det är ju galet.
Det var jättekult. Ja. Men det var ju också sen, det var ingen som gjorde illa, alltså inte för att det ska vara ett mål eller krav av en morspit, men det var ingen som gjorde illa sig, vilket är bra.
Mm.
Och sen själva morspiten i sig var ju väldigt lugn och fin.
Men den var ju fortfarande där.
Den var där, och den var där många gånger.
Det förvånar ju.
Exakt, och för det, den här senaste plattan han släppte är mycket lugnare än tidigare plattan. Och speciellt hans tidigare grejer som var mycket mer partyorienterat liksom. Eller lite mer drag i alla fall.
Men för drar man det bara tillbaks till Lollapalooza-konserten där, då kändes det väl mer som att det var då han verkligen breakade.
Ja.
När han blev liksom ett fenomen.
Exakt.
Och folk ville se han för fenomenet.
Exakt.
Och nu är han ju mer The Killer Roy istället.
Ja, nu är han ju ett,
han har levt ett eller två år.
Exakt.
Verkligen i...
han är ju mainstream nu, skulle jag vilja säga.
Ja.
Han är ju... Man brukar kalla honom för Juice WRLDs lärling lite grann.
Mm.
Han har ju många låtar som handlar om Juice WRLD som tyvärr gick bort för några år sedan av en överdos.
Mm.
Jag tror han bara blev 21 år gammal eller något sånt.
Han var 98
där.
Som oss.
Ja, precis.
Fick det på flygplanet eller något.
Ja, han,
så det, var, det gick inte att rädda honom heller.
Liksom. Nej, han hade massa knark på sitt privata flyg. Kom av i någon flygplats i USA. Såg att typ border control eller snuten kom skulle, han hade ju suttit inne många år om de tog det på honom, så han svalde allt och tänkte att han skulle gå och kräkas upp det typ, men de höll honom så länge så han dog istället. Och då var ju Kid Laroi där och såg det här hända liksom, och då var Kid Laroi 16 tror jag eller något sånt där.
Okay.
Om inte yngre, och så han har skrivit några låtar om den här händelsen. En av dem som heter Where Does Your Spirit Go, tror jag den heter.
Uh-huh.
Och den sjöng han ju liksom och ville, han sa liksom, ni filmar inte det här, bara sjung med liksom. Och då släckte de hela och det var ingen som filmade. Alltså, alla bara sjöng med och uppskattade det. Och då, jag grät lite fan, det var mäktigt. För han sjunger ju om liksom, inte ordagrant, men han sjunger ju om så här något i stil med blood coming up when you cough, coldest December I ever saw. Precis där i mitten, och då det var riktigt mäktigt faktiskt.
Jag visste inte det, så jag blev lite så här struck av det liksom.
Nej, det var,
jag visste
mäktigt
inte att det var storyn liksom.
Nej,
det är ändå stort att publiken lyssnade.
Ah, ja.
För jag vet, jag var och såg på Queens of the Stone Age.
Mm.
Och det var precis efter att sångarns någon jättebra kompis hade dött liksom. Och han bara, men jag skulle vilja liksom att vi liksom är tysta och liksom så här. Och liksom, det tog 20 minuter för publiken och liksom så här, för det var alltid något asshole som skulle liksom hålla på och liksom så här, och han bara, jag kommer inte fortsätta, för att först var det så här att han kände väl att det var lite så här illa valt tillfälle eller någonting. Men sen när det liksom, när publiken bara, men nu har vi liksom och så var det liksom några stycken, så det var inte samma person varje gång, utan var några stycken som liksom varje gång, och då blev han lite så här, men då står vi här liksom. Det är ni som blir lidande. Så till slut var det ju några som, när det var en som var på väg, de typ vände sig om och bara, nu är det tyst och hans jävla
liv. Ja.
Så.
Ja, det var vissa stunder.
Så det är ändå schysst att publiken var med på det.
Ja, liksom, men det var lite sådana stökiga grabbar där omkring som skrek något ord liksom. Men det blev tyst ganska snabbt, och sen var det någon som filmade, och då såg man att då vände sig de framför, för de fick liksom blixten i ryggen typ, bara, men stäng av liksom.
Ja, exakt.
Så det var respektfullt.
Mm. Jag tänkte bara flika in också. Jag kände ändå att, för vi alla tre var ju på Disturbed i somras på Grönan. Och där kände jag ändå att han fick ju med publiken direkt när han började snacka om att han var sugen på att ta livet av sig grejer. Alltså när det kom upp så var det liksom, det dog ju helt liksom. Alla bara lyssnade, det var ju liksom,
och det blev ju stentungt i luften, alltså,
i luften, man kände på det liksom, alla var ju tagna av det. Och så här, jag gick ju liksom en hel del för att jag visste om det, att han hade kört den där typ så här en månad innan. För då var det nytt liksom. Så då var jag lite så här, okej, jag tänkte se Disturbed, men nu måste jag se Disturbed. Och jag blev ändå så här brutalt tagen av det, för att det var så här, fuck. Det var helt otroligt. Och som sagt, som du sa, luften var helt otrolig då.
Nej, jag trodde inte jag skulle känna så. Men jag visste ju att Kid Laroi's senaste platta är mer liksom, men det handlar mer om känslor, eller vad man ska kalla det för. Mycket mer lugn musik. Inte samma som förra plattan, och absolut inte de tidigare grejerna. Så jag var ändå redo på det, men jag trodde inte jag skulle bli så ställd av den låten, vilket var sjukt mäktigt, för jag känner inte så på konserter oftast. Man är ju där för att ha skoj liksom. Mm. Men en helt annan känsla än vad jag brukar uppleva på en konsert. Mm. Vilket var skitmäktigt.
Mm.
Sen var jag inte jätteinlyssnad på senaste plattan. För jag tyckte den var lite för lugn och sådär. Jag var inte jätteintresserad. Men galet att se han live. För han är jätteduktig på att sjunga. Det är väldigt lite backing vocals och sånt där. Han gör allt själv.
Men lyfter det lite mer att du blir sugen på att lyssna på senaste skivan?
Ja.
Liksom i det ljuset om man säger.
Absolut. Ja. Men jag har... Juice WRLD var en av mina absoluta favoritartister där när han dog. Och det har varit svårt att lyssna på den musiken. Och det har ju släppts ganska mycket musik sen han dog, för han hade så mycket att släppa liksom. Och det har jag faktiskt nästan inte ens rört, för jag tycker det är jobbigt. Men jag ska ju definitivt lyssna mer på Kid Laroi. Vilket jag ändå gör aktivt. Det är bara att ge det en tillyssning liksom, lyssna på vad han säger. Det var coolt.
Ja, men det är sjukt, för att alltså just så där, vissa låtar kan ju vara svåra ibland när det är så här, ja, men man får inte riktigt feelingen, men får du det där lilla extra på en sån där konsert, då kommer du ju typ alltid kunna lyssna på den låten och tycka att den är magisk nu framöver.
Ja.
Lite som oavsett, nu tycker jag i och för sig att det är en av deras bästa, men typ som på Blink också, när då Mark Hoppus sjunger Adam's Song live, för det är ju liksom hans depressionslåt back in the days.
Ja.
Men den är ju liksom, den är ju återväckt känslor för honom också, i och med att han överlevde cancern.
Den är fortfarande relevant liksom.
Exakt. Och han står och gråter efter han har sjungit den, så blir man så här, ja, jag gillar ju den ändå, men det är så här, blev ännu starkare liksom att den fortfarande är relevant som så. Så att det är sjukt häftigt med den där live-låtarna.
Men det är en sån grej som jag inte tänker på riktigt. Och sen är man där och så bara, just det, jävlar, det här var ju skitmäktigt. Men det är, jag ska definitivt tänka mer på det på konserter som jag går på. Om jag vet att det finns en sån grej, då jag ska vara lite mer beredd. För jag står fan och bölar i publiken.
Du bara, varför fan? Jag bölar inte.
Nej, det är du som bölar.
Det är du som bölar.
Ja, det gjorde de säkert det också.
Men hade vi någon favoritlåt eller där, alltså livemässigt, var det något som var bättre än det andra, bortsett från den här nu då? Eller?
Ja, den var ju definitivt bäst liksom. Men han har några äldre låtar. Hans första som han verkligen liksom kom ut med var Let Her Go. Vilket han, jag vet inte varför, men det var faktiskt en besvikelse. Han spelade inte den. Och han körde ändå 3 encore-låtar efter han skulle gå av. Och han spelade inte den. Vilket är en av mina favoritlåtar. Och det är min sambo Elsas favoritlåt, och hon var jättebesviken. Men han spelade den andra låten som är på samma nivå som den som heter Diva. Och då drog han upp en grabb på scen faktiskt som han hade träffat på meet and greeten. Och han hade gjort typ så här egna Pokémon-kort, fast det var bara Kid Laroi på de här Pokémon-korten. Skitcoolt. Och han hade frågat dem bara, får jag vara med på scen och bara partaja när du kör den här låten? Han bara, lätt. Så de stod bara och dansade.
Enkel grej man kan säga bara, men du, fan, kör den här. Kan jag komma upp då?
Ja.
Det växer så mycket. Det krävs så lite och det växer så mycket mer. Alltså,
det är bra.
Jag gillar artister som gör på det sättet. Liksom, när det är...
Sen var det ett frieri också faktiskt. Till en annan låt. Det var också mäktigt, men det var lite konstigt. För det var så här, det kändes som hon sa ja för att de var på scen, lite så. Det var obekväm stämning.
Så hon hade inget val egentligen.
Nej, men det är ju, har man något val när det är en sån situation?
Nej, exakt.
Ja, jag har faktiskt sett en jätte awkward när det var så här jättestort frieri liksom, och hon bara nej, och hon, man ser i hennes ögon när liksom när det börjar att shit, det här kommer inte sluta
nej.
Bra. Så att jag kan förstå pressen när du står där liksom. Så.
Men jag tror samtidigt det var ju, de står på scen inför tusentals människor.
Det kan ju vara liksom bara stunden som gör
det.
Det
var inget så här, de var inte där för partiet, de var där för musiken och lyssna typ. De satt liksom på scen och tog det ganska lugnt och var med bara. Så det kändes som två individer som var lugna. Så det kan också varit det att de bara gjorde det inte till en så stor grej. Vilket absolut kan vara the case. Det var bara, det var Jag tycker sånt där är lite obekvämt bara. Ja. Att man tvingar in någon i en sits där de
Jag hade ju aldrig gjort något sånt. Nej. Alltså, för jag vet att jag hade ju inte velat bli satt i den situationen. Nej, så jag skulle ju aldrig vilja sätta någon annan i den situationen.
Men det var, ja.
Och så skillnad på liksom, för det var på scenen, sa du.
Ja.
Så att det är skillnad alltså när man står på scenen inför alla.
Ja.
Och till exempel om man tar så här klassiska amerikanska, typ att man är på hockey typ, ja, och blir infilmad och typ så här kisscam eller att man friar. Ah, ja, men det är en cam, alltså du är ändå en del av publiken, men där står du framför alla liksom och vilken jävla grej.
Ja, det var lite märkligt, men coolt. Men då, Diva var nog min höjdpunkt, för den kan jag liksom ord för ord och det är lite mer drag i den.
Mm.
Så det var kul att hoppa och skutta och dansa och sjunga en låt som kanske inte majoriteten av publiken kan lika bra som jag kan, typ. Som ändå är en av de större låtarna, men på senare år när den har blivit mer mainstream så har andra låtar tagit över liksom. Så den blir lite bortglömd, även om den har många spelningar liksom. Så det var min favorit, utöver Where Does Your Spirit Go.
Ja, men nice.
Ja.
Men hur lång var konserten i stort?
Alltså, i helhet.
Om du tar allting, men alltid, också framförallt kids. Alltså hur länge?
Ja, det blev väl 3,5 timme typ.
Totalt.
Totalt, men kids spelade i 1,45 kanske, 1,5.
Så standard.
Ja, ja, inga konstigheter. Nej. Nej, bra.
Rimligt.
Ja.
Ja.
Men överlag får den nog en 7 i betyg kanske. Allt var bra. Det var lite märklig publik. Det var många typ, ja, men så här bröliga grabbar som det var fel ställe att vara brölig på typ. Jag fattar inte grejen riktigt.
Nej.
Det brukar väl vara kanske på en sån här konsert mer så här fangirls.
Ja, verkligen.
Men där var det liksom grabbar som de ville morsa liksom. Och det är inte rätt ställe.
Det är ju lite skevt. Alltså, det känns som att så här, man ser dem där på fel konsert. Det är så här, har ni bara tagit en konsert för att ni vill in och köra? Ja. Eller vad är grejen?
Ja, men,
och då kommer ju min åsikt här att det är alltid fel tillfälle att morsa. Jag är ju inte någon morskvitt snubbe som jag förstår inte grejen överhuvudtaget.
Jag tycker det kan vara väldigt kul, men det beror på... Jag är ju en sån... Jag blir meddragen när jag ser det hända.
Mm.
För det ser kul ut liksom. Men sen beror det helt på morspitten också.
Ja, och lägen och sånt. Men alltså så här, det känns mer rimligt oftast på typ festivaler och sånt. Och sen kan det ju också vara så att band eller så uppmanar till att liksom ge mig en jävla morspitt. Och då såhär, ja, vad fan, han ber ju om det.
Och där, jag såg faktiskt en kort dokumentär om det där, hur morspitten har spridit sig. Så nu är det ju liksom på hiphop-konserter när det var liksom verkligen bara typ dödsmetall och den sorten från början. Så nu är det verkligen så här, alltså allt möjligt. Och då var det den som gjorde dokumentären var så här, hur det kom sig att det sprider sig. Och bara så här, för att folk har ju genrer, alltså man lyssnar inte bara på en genre. Nej. Och så sprider det sig och så liksom blir det mer och mer och sen får man för sig att det är liksom det är så man gör. Alltså,
ja, men det är kul att den finns i flera genrer, för jag tänker också generellt sett att bara är i rock i allmänt liksom. Men, så jag blev ju förvånad av den anledningen också att det var på Kiddens. Men kul att ens är där.
Ja, men tyvärr så var väl det en downside av konserten i helhet liksom. Och sen får han ett minuspoäng för han inte spelar Let Her Go. Som var en besvikelse liksom. Jag trodde när han ändå körde 3 extra låtar och typ en ospel, alltså osläppt låt, så ingen av dem var den liksom, som han ändå brukar gå ut på. Men jag tror också att det är hans första låt typ där han är trött på den liksom. Han behöver inte spela den längre. Jag fattar, men det var tråkigt.
Men har du kollat setlist och sånt förut? Alltså, är det något han egentligen spelar i princip varje kväll?
Ja, det är det.
Och du fick inte den?
Nej, men jag har hört den live tidigare.
Ja, det är så.
Men,
men ändå, alltså, bara så hade det varit din första så är ju det skittråkigt ändå liksom.
Ja, jag spanade 2 setlists och på den ena var den efter Diva som då var min höjdpunkt och på den andra var den sist. Som liksom när han går av scenen så one more time och så kommer han ut och så kör han den. Och sen går han av. Men då körde han istället, han blev liksom one more timead innan han ens går av. Så han var såhär, vad fan, jag kör väl en låt till. Och sen så skulle han ha liksom end of show speech och så avbröts det av en gång till. Så körde han en till. Och sen på slutet bara, ja, nu ska jag prata klart liksom. Och så pratar han klart och sen en gång till och så pratar han lite till och så då kastade han micken i golvet och gick därifrån, inte för att han var sur utan han var så här, nu är jag klar,
nu är fan över. Nice.
För där vet jag, det är ändå lite nice när det blir så att det blir liksom ja. Mera. Den roligaste var, det var ju på In Flames på Grönan en gång.
Ja.
När de gjorde sitt vanliga, vi går av scenen och så kommer tillbaka, liksom den vanliga grejen. Man bara, men nu det här är sista låten liksom, så körde de klart den och publiken liksom innan liksom trummorna hade trummat klart liksom, ja. Så bara en gång till, en låt till liksom så här på. Och då såg man liksom hur Anders Fridén tittade runt och bara så här, typ nickade så här, men vi har ju, de hade förberett en till att bara, vi kan väl köra en till liksom så här. Men så gjorde publiken så en gång till. Och han bara, men vi får inte köra en gång till. Och vi kör en då fort som fan så. Och så vad heter det, var den låten klar och publiken var fortfarande helt galen liksom. Och han bara, ja, nu är de arga på mig här bakom. För att vi har spelat över, vi får egentligen inte göra det. Så det här är vår sista låt på riktigt. Och så här, liksom en låt till efter det.
Så det blir en till.
Ja, så det blir tre extra låtar. Och när han liksom började, eller när de liksom gitarrerna började gå och trummorna och grejer, så ser man liksom en snubbe som kommer ut liksom på sidan av scenen. Och han jobbade antagligen på Grönan.
Ja.
Och han såg han var inte glad ut. För grejen är det att de har ju på nåde sitt tillstånd att få spela. Och då är det verkligen att det ska vara slut klockan 10.
Ja, det är säkerhetsskäl och grejer också. Ja, för att få det, ut folk.
Alltså. Fast det är med på Djurgården får inte låta för länge. Det är det som är, det är ljudnivån.
Boende,
och då sa ju Anders, han bara, men vi har ju Agda som bor här bakom, hon behöver ju gå och sova. Och det roliga var ju att då var det ju någon snubbe, hon kan vara vaken en stund till.
Och då ville de vill ju spela mer.
Ja, men då liksom, om man märkte på det. Men sen var det ju det att han hade ju kunnat stå och spela typ fyra låtar till. Sen var ju det, han var ju ganska dragen vid det här laget. Men liksom, när resten av bandet, de liksom såhär, trummisen, han ställer sig upp och går av. Och liksom,
han är klar.
De verkligen såhär, vi vet att vi kommer hamna i skit för det här liksom, så vi går av nu liksom. Och han var såhär, alltså nu går vi liksom på riktigt. Och då gick de av för att liksom göra den här, bara med vinka till publiken och kör liksom så. Men just den grejen när liksom såhär, ja, vi får egentligen inte spela mer, och nu vi har spelat alldeles för länge, så det här är det sista låten. Man bara, okej.
Så därför bokas inte In Flames längre.
Jag tror faktiskt att det var sista gången de var med. Så att det kan ha någon sak att göra.
Bastards.
Jobbigt.
Ja.
Men
du var nöjd i alla fall.
Jag är nöjd.
Ja.
Det var en lagom konsert. Mm. Jag är lite stressad på grund av plugget nu och så där, så det var en skön liten paus från
men slappna av lite.
Ja, det var lagom.
Ja, men gött. Men vi stänger ner konserter och sånt och The Kid och går över på The Story So Far istället, som har släppt sin andra singel. Letterman.
Brevmannen.
Brevmannen.
Ja, okej.
Och det är inte mycket mer just nu att säga. Vad tycker Andreas jag är mest intresserad av?
Slänger mig på mig.
Ja.
Mm.
Det här är ett typiskt albumspår för mig.
Mm.
Där, alltså det är inte dåligt, men det är inte superbra, för det är liksom, det händer inte så mycket. Låten börjar, den går och sen tar den slut.
Mm.
Ja. Alltså det här är en sån här typ en hisslåt. Det är något som låter i bakgrunden, men jag liksom inte
rimligt faktiskt.
Ja, men alltså så, och jag tycker inte att den är dålig eller någonting sånt, men det är liksom så här, nej.
Ja.
Mm.
Det var inte min grej bara, helt enkelt. Nej. De är duktiga och spelar bra och han sjunger bra och alltihopa så här. Mm. Men nej, det är bara så. Det är inte att jag kräks dåligt eller någonting.
Nej.
Det är bara...
Men jag vill flika in där, för det är ju ett av de få tillfällen när vi alla kanske håller med Andreas. Men jag håller verkligen 100% med om man jämför speciellt med deras tidigare singel Big Blind.
Mm.
Vi var ju på Blink och såg de uppträda den live också.
Mm.
Och sen har jag lyssnat mycket på den efter. Den tycker jag är bra, riktigt bra.
Mm.
Och den här är, som du säger Andreas, den är inte dålig.
Mm.
Men jämfört med den andra singeln så är den här mycket sämre.
Jag ser inte hur man kan göra det här till en singel.
Nej, inte riktigt.
Alltså,
så här,
den här är en som du transporterar ifrån första singeln till andra singeln på skiva. Alltså så skulle jag kunna lägga den. Det är så här, du har en svinbra början liksom, du kommer igång och så kommer den här så här, ja men du går inte helt ner, men det liksom, du ligger lite lagom och så kommer nästa singel alltså så.
Mm.
Men ja,
för jag tycker
den... Ska vi se hur den ligger på skivan sen?
Ja,
det blir spännande att se.
Men jag tycker det är lite, alltså det är ju ändå inom samma genre, det är ju poppunk liksom.
Mm.
Och jag tycker det här låter väldigt mycket som, ja men ett albumspår från Neck Deep.
Ja.
Typ. En lite lugnare Neck Deep.
Ja, men det är lite mer med den känslan än det tidigare The Story So Far, som
exakt
är mer...
Det är lite tyngre.
Skrikigt och sånt där liksom.
Exakt. Ja, för han har ju en snygg röst och han brukar ju pusha den liksom.
Mm. Och det är det, man hör att det finns där bakom. Ja. Mm. Men det är som att han inte tar klivet fram och tar ut det, utan det är så här, det är väldigt reserverat ja. Av honom liksom.
Det kanske är taktiskt, bara så här, den här kör vi live när jag måste andas lite.
Ja, men precis. när jag är trött. Ja.
Jag tror faktiskt att det är ganska taktiskt att det här är någon väg de vill gå. Ja. För att jag tror att de på något sätt har släppt lite det gamla soundet i grunden, att man försöker hitta någonting annat. Det här blir ju på något sätt aningen mer mainstream.
Ja.
Men jag gillar ju det här som fan.
Ja. Nej, men jag vill också säga att det här är bra.
det här är bra. Men för min del, alltså jag känner att jag har hört den här också nu sedan den kom, vilket är, det är väl två, tre veckor sedan kanske, eller något. Så den är inte sprillan ändå.
Sådär,
ja. Tjena. Men den har växt på mig. Och jag kan verkligen känna den där känslan också med att det inte är något speciellt mer än. Och hissmusiken och hela den grejen är den. Men på något sätt så tror jag att jag uppskattar väldigt mycket med den här, att den är så clean.
Mm.
Alltså typ de trummorna. Jag är helt kär i trummorna på den här, för att den är så enkel.
Ja.
För det är bara vanligt liksom dun 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 dun.
Ja.
Ja, det är ju inte mycket mer.
Nej, och grejen är att han kan ju uppenbarligen mycket mer.
Ja, ja.
Men det är ju liksom taktiskt liksom att de tonar ner det och gör mycket mer lugnt. Och jag tycker även att lyricsen är liksom ganska så här, djupa. Kanske inte överdrivet djupa, men det är lite ångestfyllt liksom. Jag gillar det liksom. Musikvideon ger ju också en väldigt mycket mer typ Oasis-känsla, om ni har sett den. Det vet jag inte.
Jag har inte sett videon.
Då ska vi kika på den i alla fall. Men det är väldigt, väldigt 90-tal. Han ser ut som Liam Gallagher från Oasis. Mm. Han har samma frippa, samma regnrock och sådär. Men sjukt cool video. Man, bara där ser man att han fokuserar på trummisen. Liksom, alltså det är en taktik att få han att spela sådär bara. Ja. Basically liksom. Och jag tycker riffen är där också, så här, riffen är väldigt typ neck deep. Det är väldigt så här, snälla riff, men sen tycker jag att det kommer liksom en mindre explosion till refrängen där, där det ändå trycker igång och sen går det ner igen på de där enkla trummorna.
Ja.
Men jag har ju blivit dörrkär i den här. Jag tycker att den är svinnice.
Ja.
Men sen vill jag också faktiskt säga att jag har ju faktiskt upptäckt via den här låten nu egentligen ett band som jag känner till sedan innan. Men jag har upptäckt att sången i The Story So Far, som heter Parker Cannon,
Baltman.
Ja. Han är även sångare i ett band som heter nu tappar jag namnet på dem. Röven.
Det heter de inte.
Nej, de heter inte så. De heter så mycket som Prata lite.
Ja, jag vet inte vad de heter.
De heter No Pressure.
Okay,
så det var lite press på mig där. Men No Pressure. Och de har egentligen släppt musik sedan typ 2020 tror jag. Och jag har inte liksom hittat dem alltså då 2020. Men då har de sina största låtar från den EP:n som de släppte. Men så jag hittade väl dem kanske för typ så här ett år sedan, ett och ett halvt, och bara så här, wow, det här är svinbra. Alltså det är så här riktigt old school raw punk liksom, garagepunk. Alltså det är skitsnabba gitarrer, skitsnabba trummor, skitskrikiga liksom vocals liksom. Men då upptäckte jag att han är sångare i det här bandet också. Helt sjukt. Och därav så han kan ju verkligen leverera om han vill. Därav tror jag att det är så mycket taktik i The Story So Far. Att de vill gå åt en liksom
lite mer mainstream.
Mainstream, Oasis, indie, alternativ grej. Det är liksom inte indirekt mainstream, men det är ju en snäll låt som kan definitivt liras på radio.
Exakt.
Indirekt. Men för att han är sjukt duktig.
Ja, det är.
Och jag ska visa er lite No Pressure, för att ni kommer fan bli helt tokiga.
Ja, jag ser fram emot det redan.
Ja.
Men vi vet ju också sen vi såg dem live. För det var ju egentligen, jag hade hört dem tidigare. Men det var ju första gången vi verkligen lyssnade på det.
Ja, vi pratade om det.
Ja, och det var ju galet bra. Han sjunger ju så live också.
Ja.
Det var inga fel. Och han har ju den här råa rösten liksom. Det var galet bra. Så alltså, men jag tror som du säger, det här är en taktisk låt. Jag tror också att alltså, man glömmer ju bort att det här är deras jobb.
Mm.
De vill ju känna stålar, de vill komma ut till mer människor.
Mm.
Då är det inte dumt att göra en sån här låt. Och nej, inte nej, sån här singel heller.
Nej, om man vill ju utvecklas. Och där, alltså, även om det blir, alltså, det behöver inte bli hårdare, det kan bli snällare. Och det här är ju deras utveckling.
Ja.
De blir ju äldre också och tycker att ja, men, vi har varit ett band i kanske närmare 10 år eller något. Och ja, men, vi vill gå åt det här hållet nu och göra den här rocken. Ja. För att det är fortfarande rock, men det är indie rock typ, istället.
Men jag tycker man ska ha lite förståelse, även om vi är bara konsumenter.
Mm.
Så tycker jag ändå det, man får förstå ibland när det blir lite snällare. Typ.
Mm.
Men jag tycker också att... ja, som sagt, det låter bra.
Ja.
Men det är inte lika bra som Big Blind.
Nej, jag är beredd att säga att den kanske går om Big Blind.
Okej, det är så.
Definitivt. Men som du säger att det är ju deras val och allting. Men på ett sätt så de har ju fortfarande inte sålt sig själva. På
nej,
det är inte så att de skippar gitarrerna, trummorna. Utan det är ju nästan där än mer. Ja. Alltså mer rent liksom att du som vanlig lyssnare hör ju garanterat vad som händer, till skillnad från ibland hur supersnabb poppunk kan vara, eller metall, liksom. Alltså, ibland fattar man inte vad som händer, liksom. Så att på så sätt så är det ju bara klassisk rock nästan.
Ja. Men jag kan också tänka mig att de äldre låtarna är ju stökigare, och han tar ju, det är ju som gammal Neck Deep också.
Mm.
Så här, jag kan köpa att typ rösten inte pallar. Alltså, så här, man behöver någon sån här låt att kunna dra fram för att inte bara bränna ut sig om man är på turné liksom.
Mm.
Om det blir en låt för mycket, då är man, har man halsfluss i en vecka och då kan man inte spela liksom.
Nej, exakt.
Så ja, smart.
Mm. Ja, verkligen. Men dags för lite betyg då. Vem vill? Jag kände att jag kom upp en mål i det högsta,
okay,
så
men jag
sparar mig.
Jag säger en växande sexa typ.
Den 5,9.
Nej, att den går nog uppåt, men just nu den sitter skönt på en sexa, men jag är redo på att ändra mig.
Mm.
Men jag tror en sexa.
Och jag säger ju att det var en fyra som har blivit en femma.
Ja.
Så då är det en femma, så det kommer inte bli någon, det är en femma för mig. För det är på grund av albumspår tanken liksom.
Ja.
Det här blir jobbigt.
Ja,
nej, är det en tio eller?
Steget ner.
Är det nia?
Det här är nia för mig.
Ja.
Men jag, det här tycker jag är svinbra. Och jag tror att det är den emotionella laddningen i låten.
Ja.
För att hade det inte varit texten och att det ändå finns något så här mörker i den.
Mm.
Då hade jag tyckt att det var också säkert en sexa.
Ja.
Inte så att texten avgör alltså helt och hållet. Liksom,
men
ändå, liksom, det är det som gör att den ändå höjer sig också. Ja. Att det finns mening och tyngd i den. Det är inte bara en poplåt liksom. Så att jag diggar det som fan.
Ja. Nice.
Hell yeah.
Mm-hmm.
Yeah.
Då lämnar vi dem.
Det gör vi.
Lämnar vi historien så här länge.
Ja,
exakt.
Snyggt.
Och de 21 piloterna.
Som är jättekonstigt, för de är ju bara två.
Ja, bara två.
Ja, men de flyger in här nu.
De flyger in i alla fall. Och nästa semester heter låten.
På engelska.
På engelska. Next semester.
Då vill jag, nu kommer mina så här, det är ju faktiskt nästa termin.
Jo, men det var ju inte lika roligt, kände jag. Andra singeln från T.O.P.
Plattan kommer heta Clancy.
Ja, exakt. Och vi har ju snackat tidigare om första låten...
Overcompensate.
Exakt. Men vad tycker vi om den här då? Det här är ju lite mer generellt sett lite garage groovy pop rock.
Jag kan ta, för här har jag två liksom grejer jag kopplar till.
Mm.
De allra första trummorna, när det bara är trummor, alltså det är typ 2 sekunder, då får jag Beastie Boys Sabotage.
Ja, snyggt. Ja.
Att det skulle kunna glida in i den.
Mm.
Sen gör det ju inte det, men det är liksom, det är den känslan man får där.
Du tänker liksom 2 sekunder på Sabotage.
Ja, men alltså att de trummorna skulle kunna vara liksom början på Sabotage. Så.
Ja.
Men sen när det då går vidare till att inte vara bara trummorna, då kommer man till låten som är i... Har ni sett Scott Pilgrim vs. The World?
Nej.
Jag har sett den, men väldigt länge sedan.
du har missat, Rasmus. Du borde titta om på den. Den är svinbra och det är väldigt mycket musik i den.
Mm.
Första låten som är liksom, ja, men det första som händer, den börjar innan liksom, det är redan så kommer så här Universal loggan, då börjar det låta den låten. Så låter den här.
Mm.
Och den känslan fick jag, och jag gillar den låten jättemycket.
Mm.
Och jag gillar hela det soundtracket, och det här är lite åt det hållet.
Ja, coolt.
Så det jag inte fick och förstod med förra låten fick jag och förstod jag med den här låten.
Ja.
Här tycker jag att 21 Pilots liksom, här kan de hålla sig.
Mm.
Här är liksom ett bra ställe för dem att vara på.
Mm.
Så.
Mm. Ja, jag, det är ju inte så, de kommer hålla sig här. Men de kommer också.
Men förra låten gjorde ju inte det.
Nej, men de kommer sprida ut sig.
Ja.
Men de är ju här också.
Mm.
Det är inte, det här är inte det här, jag snackade lite med Anton om det på vägen hit, att det här är en låt som skulle kunna varit på Vessel kanske.
Ja.
Eller Scale the Nicey.
Mm.
Men den är inte på Trench eller Blurryface.
Exakt. Medans Overcompensate är,
det är ju bara trench.
100% trench.
Ja. Så det, de har ju, de plockar från alla sina resurser liksom.
Mm.
Och jag tycker den här låten är skitbra. Jag tycker egentligen, tror jag att jag tycker mer om Overcompensate, men ju mer jag tänker på Next Semester, så alltså, om den här live hade varit galet bra, för med de här liksom kördelarna och bara hela publiken bara står och sjunger och ändå en text som är lätt att sjunga med i och lite roliga lines nästan med
hey kid, get out of the road. Den har jag skrivit upp just den delen för att väldigt kul grej liksom, när den kommer in, så att det sitter
men,
väldigt
bra. En riktig danslåt som i musikvideon, alltså bara stå och bara balla ur lite alltså på ett roligt sätt liksom.
Ja, men jag, alltså bara en så här, om man tänker taktiskt från The Story So Far, så är det här taktiskt från också ett live-perspektiv, att bara en dans, alltså få igång publiken låt typ. För till en viss del så skriver ju de här definitivt de större artisterna musik för att spela live.
Mm.
För de här kommer ju spela, de har ju en tour på gång, tyvärr inte i Sverige eller ens Skandinavien. Men, och festivaler är ju inblandat liksom. Så det kommer ju bli att den här spelas live, och det kan jag se är fett mäktigt.
Mm.
Sen det är ju inte så här, det är ju drag, men det är inte, ja, det är inte rock så, men det är ju drag.
Nej, men precis, det är svårt att säga att det är garage rock. Jag tycker ändå att det finns någonting, att det är någon slags garage rock punk känsla till det, men man får liksom så här ta det lite lättsamt och inte tänka att det är typ Blink eller Ramones eller liksom, eller vad man nu ska säga, så att det inte är, eller Nirvana kanske, alltså om man tänker old school grejer liksom.
Jag skulle kunna blanda in Royal Blood. De kör ju, det är ju en basist och en trummis.
Ja.
Och det här är ju lite samma. De här har ju lite mera andra. Nu har ju de, de kör ju synt också lite på
ukulele
på,
också.
Trumpet.
Men liksom, du har det här, grunden är egentligen bas och trummor. Och det finns ju verkligen i den här låten. För det är ju verkligen, du kan, skulle kunna skala bort allt annat, av sången såklart också.
Mm.
Men att ha kvar det och låten liksom, du har fortfarande samma låt, samma känsla. Så det är, nej men jag tycker det är nice.
Mm.
Ja, det är en skön låt.
Ja.
Och den växer också. Ja, vi, också en sak vi nämnde lite innan vi började spela in, jag och Anton, att det är svårt att veta vart man har 21 Pilots. För exakt, de kan göra så många olika saker. Alltså jämföra den här med Overcompensate är ganska stor skillnad också.
En helt annan låt. Liksom. Alltså, exakt. Olika genrer nästan.
Ja, nästan. Och det är därför man måste verkligen, man måste ge låtarna en chans.
Mm.
För att bara låta dem landa och vara så här, tycker jag om den här låten?
Mm.
Ja, den är bra.
Mm.
Men det tar en stund. Mm. Man måste verkligen, man måste lyssna några gånger, för det är mycket som händer.
Mm.
Och, ja, men det är, man är lite osäker typ.
Mm.
Och det ger ju ännu mer charm till bandet, att så här, det är inte bara deras image och storyn som är mystisk, utan jag vet inte ens vad jag tycker om musiken.
Nej, exakt.
Fast jag älskar ju musiken.
Ja.
Men jag måste ändå lyssna några fler gånger bara för att tänka en gång till.
Exakt.
Mm.
Ja, men det är ju det.
No.
Fan, mystiken liksom.
Ja.
Mm. Nej, men det är ju ingen som hade kunnat tänka sig att det här ändå skulle vara nästa låt.
Nej.
Egentligen. Jag hade nog tänkt att det skulle vara någonting som var nästan hårdare än Overcompensate. Mm. Att man hade liksom gått på en rejäl,
en jumpsuit
liksom, typ. Ja, men en jumpsuit liksom. Mm. Hårt som fan.
Ja.
På något sätt. Och sen komma in på den här.
Ja.
Sen klämmer man in på den här som är, ja, men, som sagt, safe.
Mm.
Alltså en skön låt liksom.
Mm.
Så att, men det är ju det, man vet ju inte vad man har dem. Och man måste lyssna in sig liksom för att hänga med. Och samtidigt så nu som sagt så är ju den här safe för dem.
Mm.
Svårt att säga att någon skulle tycka att den här är skitdålig. Många måste ju tycka att den i alla fall är minst okej. Okay, eller bra.
Ja.
Egentligen. Men safe som sagt.
Ja. Men smart val.
Smart val.
Jag, som sagt, jag tycker det är bra.
Mm. Den är bra. Men betyg då? Då får du börja igen, Andreas.
Ja, det var du som började förra gången.
Fan.
Helvete.
Nej, men jag just nu så står jag väger på en sexa.
Mm.
Så jag tror nog att det blir en sexa ändå.
Mm.
Vilket ju i mitt fall är ju ett stort kliv upp från förra låten.
Mm.
Mm. Så att, jag menar, om de fortsätter åt det hållet, då kan ju nästa vara väldigt högt liksom.
Ja.
Men som sagt, om resten av låtarna på den här skivan är åt det här hållet, då är jag nöjd.
Ja.
Mm.
Så jag hoppas att det här inte är en one-off låt, alltså så att de gör mer åt andra hållet sen. Så att, nej, sex.
Mm. Nej, men för grejen är, känns som att de, som sagt, med den här blandningen av låtar, att de är ju ballsy, även om de är stora nu och de har sitt namn och de är kända.
Ja.
Till skillnad från kanske när de var på Vessel och jobbade liksom.
Ja.
Men liksom fortfarande, de testar ju fortfarande vad som funkar och inte. De är lite ballsy på det sättet.
Ja, ja.
Man blandar hela tiden.
Ja.
Men jag vill säga att det här är en sjua just nu i alla fall.
Mm.
För att den är inte riktigt fastnat än på samma sätt till exempel som Lerman har gjort för mig. Men jag gillar ju den här.
Mm.
Och jag gillar att ukulelen är tillbaka.
Ja, det är snyggt.
Det är kul.
Ja. Ja, det kan jag också se. Jag ser hur det kommer vara live.
Mm.
Och det är också bra.
Mm.
För jag vet ju alla låtar han spelar med ukulele, och då är det alltid nice.
Det är skitnice.
Ja, han tar på sig den där jävla capen och solglasögonen och så står han där och vibar.
Vibar lite.
Ja. Nej, men jag sätter nog också en sjua här faktiskt. Jag har inte lyssnat lika mycket på den här som Overcompensate. Så det är väl inte riktigt, jag vet inte vad jag gav Overcompensate. Men det är en bra låt. Men som du säger, den är safe. Jag hade gärna hört, alltså, för jag tycker ändå plattorna innan, speciellt Trench, var verkligen så här, men de kan gå hårdare.
Mm.
Och Scale the Nicey var liksom, det var nästan tillbaks två steg, för det blev bara pop.
Mm.
Det var inte som Vessel som är så här jätteemotionellt och de tar upp så många viktiga grejer, och även om musiken är lugn så skriker han i en pianoballad liksom.
Mm.
Och det här känns bara, det känns Scale the Nicey pop, men bättre.
Mm,
så jag vill gärna höra, jag vill höra andra delen av vad heter det? Skalan.
Ja.
Ja. Jag vill höra det lite hårdare.
Mm. Ja, nej, men definitivt.
Ja.
Jag måste ändå säga på Scale the Nicey, jag har märkt nu när jag har lyssnat med Scale the Nicey igen efter Open Compensate kom, att jag tycker ändå att det är en jävligt bra platta. Och jag lyssnar verkligen på den front to back helt plötsligt.
Ja.
Men jag minns att när den kom så kände jag så här, ja, eller liksom så här svår. Och det är ju alltid med dem, att man måste, som du sa, lyssna in sig. Man måste nästan, kom ett album, då kanske man behöver nästan en månad. Alltså verkligen bara låta den gjuta sig.
Ja, ja.
Men Scale the Nicey, helt plötsligt tycker jag att den är liksom, den är bra front to back.
Ja.
Inte så att det är liksom 10 av 10.
Nej.
Men fortfarande att så här, jag tycker att det finns en skön vibe till att kunna lyssna på den.
Ja.
Den är skön.
Den är man behöver inte tänka så mycket. Den är lättsmält.
Exakt, lättsmält.
Sen är ju den kortare än de andra skivorna.
Ja.
Mm. Mm.
Ja. Med nästan 15 minuter kortare.
Ja. Exakt.
Ja.
Ja. Men då låter vi de 21 piloterna flyga iväg till nästa semester.
Exakt.
Vet vi något om när de släpper nästa singel, har de sagt något? De verkar ju vara väldigt så tydliga i sina...
Inget med singlarna direkt. Tror jag inte.
Men plattan är i maj.
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt datum.
Jag gissar ju att det kommer en singel till precis innan...
Jag skulle säga två. Det kommer en...
Dagen innan, typ.
Ja, typ.
Något sånt. Det helt plötsligt känns som många gör sådär, att de släpper precis samma dag eller innan.
För jag känner ju att det är ju... brukar vara ganska standard att man släpper tre singlar och sen släpper man skivan. Mm.
Ja, men det hade jag uppskattat. För jag förväntar mig en till singel.
Mm.
Och sen, det här har vi pratat om många gånger, men sen vill jag inte ha mer.
Nej.
Men det kommer säkert, för folk gör så nu för tiden.
Mm.
Så.
Ja, men och i och med att de har slängt ut så mycket med storyn och grejer, så känns det som att det finns mer videos att få också.
Mm.
Mer stories att dela med liksom, egentligen på hela Clancy-grejen.
Ja. Oh, ja.
Men det är framtiden det.
Mm.
Och nu tänkte vi
ta några som faktiskt släppte tre singlar och sen släppte en skiva.
Mm. Exakt.
Somewhere One.
Mm. Med plattan Heaven.
Yes.
Mm. Andreas, känner du att du vill...
Jag ska slänga på mig igen.
Nej, jag bara...
Hur vill du, då är ju frågan, hur vill du göra det här? För det glömde vi ju ta innan, liksom. Vill du att jag tar det låt för låt, eller ska vi bara köra...
Vi kör och höfta lite.
Höfta lite.
Ja, men ta lite vad man vill, liksom. Jag kan ju säga så mycket som att det är det åttonde och sista studioalbumet från det kanadensiska Sum 41. Som härstammar från Toronto. Med sångare Derek Whibley, gitarristen Dave Bucks och Tom Thacker, basisten Jason Cohn McCashlin och Frank Sumo på trummor.
Nej, men det här är ju, alltså, de är ju lite kungarna av poppunk, och det visar de ju här, att så här gör man en poppunk-skiva, liksom.
Kan man säga att de ändå är kungarna? Inte Blink eller Green Day kungar.
Nej, jag känner att Green Day, de är mera, för de har rötterna i vanlig punk.
Mm.
Och Blink, de sprang bort sig.
Mm.
Med när de tappade en bandmedlem, om vi säger så. Mm. Så att de förlorade lite den kronan. Så jag skulle vilja påstå att samma är de som har, liksom.
För är de inte liksom egentligen hårdare efter första plattan generellt sett?
Jag skulle vilja hålla med där.
Andreas, eller?
Nej, dig.
Ja, jag har svårt att se, men de är ju fortfarande där.
Ja,
de är ju liksom i den typ tripoden av Green Day, Blink och Sum 41 som man kopplar ihop. Det är ju inte att sänka det här, Andreas, men kungarna vet jag inte om jag kan gå med på, även om jag älskar mitt Sum 41. Nej, det var bara en rolig take.
Nej, men för jag tänker mer så här också rent allmänt på folk som inte är helt inne på det.
Mm.
Fast då är det lite svårt om du då ska ta de tre banden. För då kan folk typ What's My Age Again eller All the Small Things med Blink.
Mm.
Och sen kan du Basket Case och Boulevard of Broken Dreams med Green Day.
Exakt.
Och vad kan de av Sam då?
Inte Deep. Typ.
Alltså åt det hållet.
Still Waiting.
Ja.
Det är en som många som faktiskt... Konstigt nog är det en sån som många andra gillar väldigt mycket, även om de inte lyssnar på hår.
Sen var ju faktiskt Over My Head en sån som faktiskt slog riktigt, som folk fortfarande har kvar i sina spellistor.
Men det som är min kusin Olivia, hon älskar ju Still Waiting.
Ja,
hon nämner aldrig liksom att hon så här diggar Into Deep eller Fat Lip som är
jag mer skulle lättare, nästan vilja påstå att Still Waiting är bättre än de två låtarna.
Jag är redo med att hålla.
Det kan jag köpa. Jag vet inte om den går före för min del, men jag köper det. För att den är tidlös, liksom.
Alltså, sen är det svårt, jag gillar ju alla låtarna så som jag nämnt. Som jag nämnt.
Ja.
Du gillar inte Still Waiting, eller?
Nej.
Gör du inte?
Jo, det är klart jag gillar. Men Andreas säger, jag gillar ju alla låtarna.
Ja, men av de som jag har nämnt. Sen har ju de såklart sämre låtar. Då skulle jag vilja säga att det är lite längre fram.
Mm.
Men... jag tycker inte att det är tillräckligt hårt för att säga att de liksom har bytt nästan genre i liksom, som ni nästan vill påstå här.
Mm.
För de är fortfarande, ja, jag skulle vilja säga att de har tagit ett steg framåt, men de har inte klivit bort från poppunken.
Nej.
På det sättet.
Nej, man kan ju faktiskt säga i alla fall också att de har alltid haft med sig den publiken oavsett vad. För det jag menar är egentligen att Dustin's Look Infected skulle väl ändå klassa som en hårdare punkplatta bara, överlag på punk. Men, och Chuck är ju hårdare.
Ja, Chuck är ju liksom den som egentligen är den som har hårdare låtar på sig.
Men sen är det ju liksom Screaming Bloody Murder, sen kommer 13 Voices, Order and Decline, alla de är ju hårda. Sen är det ju Underclass Hero som är den egentligen mest poppunkiga plattan de har gjort.
Mm.
Så det är ju där det finns också. Intressant att vi hamnar här.
Ja, jag tänkte så.
Ja.
Och det egentligen var inte jättemycket tanke jag slängde in bakom.
Nej, jag gillar det här.
Och om vi då tar mig personligen, så skulle jag vilja säga att de tre banden så är ju Sam den som jag lägger som nummer ett.
Mm.
Följt av Green Day.
Mm.
Och sist kom ju Blink. Där du, Anton, har ju en större tolerans för de låtarna utan originalmedlemmarna, om man säger så.
Mm.
Men
Och jag har ju väldigt svårt för Green Days, de senaste grejerna de har hållit på med. Medan Sam har jag ju liksom kunnat hitta grejer i alla alla skivorna. Då har jag egentligen svårast för den första skivan, Half Hour Power alltså. Det är väl den jag har egentligen lyssnat minst på. Men de andra har jag liksom ganska, kan jag plocka ut ganska. Vi kan släppa det. Det var liksom inte någon sån tanke bakom det med liksom en att men jag kan ju säga att det här är ju en poppunkskiva i alla fall.
Det här är det.
Det kan vi väl komma överens om.
Enas om.
Nej, jag tycker inte det.
Nej, men och jag när jag har lyssnat igenom den så är det så här att först så blev jag lite så här, lite som jag kan bli ibland, att så här, ja, men lyssnar jag en hel skiva, det blir väldigt mycket låtar på varandra. Men då var det ändå så här att jag vill liksom inte skippa någon låt. När jag lyssnade på det för andra gången så satt jag liksom nynnade med lite så här på nästan alla låtarna. Så någonstans satte de ju sig. Och jag kan inte hitta någon jag inte gillar. Jag gillar alla låtarna. Sen är det så här att vissa är lite bättre och vissa är lite sämre. Men skulle man slå ut ett genomsnitt så är det ju liksom ganska liksom bra snittbetyg. Jag tänkte vi väntar med betyget till senare. Men alltså att det blir ändå ganska, ganska högt. Och de som liksom är ett steg ner är ju inte jättelångt steg ner. De som är ett steg upp är ju inte väldigt mycket över, utan ja, de blir ganska bra där. Jag tänker att jag ska ta bara på låtar. Jag tänkte på nämligen I Can't Wait och Time Won't Wait. Känns som att de verkligen sitter ihop. Och där känner jag att om man, man kan tolka texten på två olika sätt. Antingen tar man den väldigt tydligt om vad han sjunger om, som är typ att han har varit ihop med någon tjej och massa sådana saker. Eller så tolkar man det som att nu ska vi lägga ner och här är mina känslor för att liksom med det här bandet. För du har lite det här att har jag gjort ett stort misstag, kommer jag ångra mig, är det fel på mig eller det, alltså det är lite åt det hållet. Och det kan man verkligen få in till att han gör upp med sig själv. Och det, jag säger Derek för det är han som har skrivit det här. Alltså Derek är så här att han har ju antagligen gått och grubblat på det här att lägga ner hela grejen. Och det kommer ut väldigt tydligt i just de två låtarna. Det finns lite fler låtar som har lite den känslan, men just de två, och de två känner att de sitter ihop, för de är väldigt liknande och de är väldigt, alltså textmässigt och musikmässigt. Så när jag lyssnar på de två så lyssnar jag gärna på de två efter varandra och i den ordningen, för att det liksom känns som att det är så de kommer.
Verkligen.
Så. Typ så. Ja. Nu kan någon annan få det. Då kan jag komma tillbaka sen.
Nej, men alltså, jag får väl ändå säga att det är ju den stora känslan att överlag så handlar det om ganska liknande saker. Och det känns som att det kan ju handla lite om gamla förhållanden också. Men det känns också som att det finns lite blandat vemod med att är det dags att lägga av nu, som du säger. Men också det här med att någon gång måste det sluta. Att jag är beredd att liksom breakar här nu, men liksom, är det dags? Liksom det här med tiden och sånt. Och det har ju som första låten, Waiting on a Twist of Fate, där är det ju också egentligen många signaler på att ja, vi har inte så mycket tid på oss. Det måste sluta någon gång liksom. Alltså tiden brinner iväg, vi måste avsluta det här liksom.
Och där vill jag bara säga, du och jag diskuterade lite häromdagen, där jag kände att det var en konstig låt att starta skivan på. Jag har helt ångrat mig, det är en jättebra låt att starta skivan på. Nu när jag liksom har kommit in, men det var lite så här att jag kände det var lite konstigt så. Men när man väl lyssnade på den hela skivan rakt igenom så här, så bara, ja men då köper jag det faktiskt.
Jag gillar ju den låten väldigt, väldigt mycket, och jag tror att det har mycket med videon att göra också, att jag tänker mycket hur den ser ut, och det är liksom hela grejen som vi har snackat om förut då, att det är på The Punk Rock Museum i Las Vegas, och att men det är liksom en låt om att de stänger ner sig själva, men att de nästan induktar sig själv in i museumet och sånt liksom, och det är en cool video bara i stort. Men allt med det, alltså med texten och sånt, men och att som jag upplever fortfarande att det här är ju liksom plattans Fat Lip typ, liksom där man känner att det går fort men alla är liksom lite med också och sjunger och sådär, man får in en snabba skrik ish. Men också så här som du säger, jag tycker att det här är en bra start på plattan. Vi snackade också om att det hade varit trevligt egentligen att ha ett intro typ som de har på Chuck eller något, att ha ett rent intro, för vi, jag och Andreas gillar väldigt mycket det här att man har ett separat intro.
Väldigt svårt.
Ja, väldigt svårt. Men jag tycker ändå att det här är bra nog, för jag tycker att det börjar bra med de här kittlande gitarrerna direkt.
Ja.
Så när man väl har varvat och man får höra den igen så blir man glad igen och det börjar om liksom på något sätt.
Ja.
Så Rasmus.
Ja. Jag håller med om mycket av det ni har sagt. Men jag tror generellt att det som jag ofta lyssnar så blandas det ihop till en gröt och sen måste jag lägga extra mycket fokus på att faktiskt plocka ut det jag tycker om. Och jag har blivit lite samma här, och som du sa Anton, de sjunger om ungefär samma saker ibland, och för mig har det blivit att det är många saker som låter ganska samma, och det har vi ju snackat om andra plattor tidigare som vi har pratat om, att så här, och som Andreas sa, allt är bra. Och det är höga berg och inte så låga dalar, utan det är en ganska jämn balans. Och att jag, som sagt, när jag inte har något som sticker ut, för det kan vara så, låtar som jag inte tycker om, men då sticker de ut för allt annat är bra, typ.
Ja.
Och så börjar jag tycka om den låten istället, för jag inte tyckte om den från början.
Ja.
Men här är det väldigt jämnt, och jag kan inte riktigt plocka någonting så här på rak arm. Den enda jag kan plocka är väl Johnny Libertine. Och ingen anledning. Det var bara att jag läste texten typ och så här undrade vad det här.
Och då undrar jag så här, känner ni Blinkkänslan i den?
Ja,
alltså Family Reunion.
jo kanske.
För jag på en gång när jag hörde den låten, jag bara, vad är det för något jag tänker på?
Ja.
Ja, men det är definitivt den känslan.
För alltså, du skulle nästan kunna sjunga de obsceniteterna som är i början av den.
faktiskt.
Ja. Rakt in på, liksom, på ett ställe i låten. Ja. Och då säger jag bara, fan, det är ju Blink som har den här.
Ja, men det köper jag verkligen.
Ja.
Jag tänker typ att det här är lite av de roliga låtarna på Dust Is Looking Infected. Typ, du har ju låtar där som All Messed Up, eller typ Anik, eller My Direction, eller något som är de som är de här jättepoppiga låtarna på just den plattan. För sen är det ganska mycket hårdare. Jag känner att typ att det är från den tiden. Jag minns inte just nu, men jag vet att han nämnde också att det fanns en låt på plattan som är från typ 2003. Jag tror att det kan vara den som har legat och
gottat sig.
Ja,
intressant.
För att den har ju den känslan. Ja. Och den är skön, för att den går ju fort.
Ja.
Det saknar man ju ibland med San Fordon i modernare tid. Liksom.
Ja.
För det är ju fruktansvärt bra när det går fort som i helvete.
Ja.
Man hinner inte med och höra vad han säger, i princip.
Ja.
Och jag tycker ju med hela skivan så finns det verkligen att man kan plocka från deras tidigare grejer.
Ja.
Alltså, för det första jag tänkte på när jag läste låttiteln, Not Quite Myself, det är ju början på Screaming Bloody Murder. Där sjunger han ju I'm Not Quite Myself. Sen sjunger han ju inte det, för han sjunger I'm Not Really Quite Myself i låten Not Quite Myself. Men eftersom den heter så, och liksom du har den det finns flera sådana grejer, att det är så här, där är en blinkning till den där, du har en rad därifrån, alltså sådana saker. Sen är det även från den här skivan, alltså, i Bad Mistake, så sjunger han ju Simple Twist of Fate, som från första låten, alltså, så att du har väldigt mycket det här, att de plockar grejer från, och jag tror att istället, när vissa band är så här, att de kan säkert skriva ner, och så kan man märka så här att de har ändrat ett ord till något annat som inte riktigt rimmar lika bra, för att om det rimmar lika bra så är det så här, då kommer folk tänka på den här låten. Så har de här gått all in och tänkt så här att men det är tanken att du ska tänka tillbaka på de här andra bra låtarna liksom, som vi har gjort, de här stora. Så det finns mycket du kan liksom plocka från det.
Ja,
men verkligen. kul take, för jag tänkte inte alls på just det, just att han, det är ju det faktiskt det första han säger i Scream Bloody Murder.
Mm. Och det var det första jag tänkte när jag såg den. För jag bara, och jag kunde liksom så här få fram, men jag kunde inte komma på vilken låt det är som börjar, så jag började liksom gå igenom låtar så här, så bara, nej men, och så bara, det måste vara från den här skivan, och så började jag gå igenom, och så kommer jag till Scream Bloody Murder, och så bara, där har vi den, där är liksom den som börjar, jag kunde inte säga att det var
där är den liksom.
Ja.
Men det är som i, jag tyckte det var kul i Future Primitive.
Ja.
Mm. Där nämner han ju även We're All To Blame.
Mm.
Och det kanske han gör då och då också. Det behöver inte heller vara,
nej, men det är
direkt blinkning. Men så fort du hör det och det kommer ju refrängen, då tänker man We're All To Blame.
Mm. Ja, precis.
Alltså så här, det är kul ändå att man hittar dem där. Och, ja,
men nice. Den vill jag också ta en annan take på. Och det är att den låter som en Offspring-låt.
Ja, 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 ja.
Väldigt, väldigt tydligt.
Ja.
Så jag faktiskt tänkte att jag ska spela upp den för min kära storebror.
Ja.
Som är ett större Offspring-fan än vad han är ett Blink-fan.
Mm.
Och bara så här, att han ska lyssna igenom den. Och bara, vad låter som för låt? För att kolla vad han, ja, mm, han säger. Liksom.
Mm.
Jag tror att det kommer vara en ganska klassisk som kan vara med honom ibland. Bara, men säg då! Typ åt det hållet.
Ja.
Nej, så det ska jag kolla med honom.
Jag kan också nämna att det här är ju egentligen, för jag är ju en sån lyssnare av Sum 41 som har plockat liksom de stora hitsen,
mm,
genom tiden om man säger så.
Mm.
Jag har aldrig riktigt lyssnat igenom en platta, alltså jag har lyssnat igenom plattorna, men jag har gjort det för sakens skull i princip.
Mm.
Inte tagit så mycket med mig.
Nej.
Utan så jag har ju de här singlarna och det är det jag tycker är bra liksom, och mm. Så det här är ju den första och sista plattan jag verkligen är med på liksom.
Exakt.
Ja. Och det har jag nämnt förut också, att jag är inte förvånad och inte besviken. Det är liksom, jag förväntade mig det här,
mm,
typ. Det är bra.
Mm.
Ja.
Jag är så sjukt glad över att de faktiskt levererar så här bra poppunk överlag.
Mm. Mm.
Fortfarande, i och med att det är, vad är det han säger, 15 år sedan han skrev poppunk.
Mm.
Han har inte tänkt tanken över det. Han, nej, trodde att han hade släppt det.
Ja.
Och sen har det liksom väckts igen.
Ja.
Och det tror jag ändå gör att han ändå levererat så här bra låtar.
Ja. Mm.
Sen vet man ju inte alltid, för att så, som jag sa tidigare med att det finns en låt från 23 och sådär. Mm. Alltså de nämner ju att det finns vissa låtar som har funnits, så att allt är ju inte hela tiden sprillans på det sättet. Att det, men de kan ju finnas där i bakgrunden, bara att de inte är klara. Liksom.
Mm. Mm.
Så att därav kanske man får lite känslan av att ja, men den är därifrån och den är därifrån. Ah. Sådär.
Mm.
Att man får den känslan.
För den känslan går jag lite miste om. För jag har ju inte riktigt koll på, nej, epokerna. Liksom.
Nej.
Men sen kan jag ju höra influenser från andra ställen.
Mm.
Men ja, jag kan ju inte riktigt dra den kopplingen.
Mm.
Men jag köper den.
Ja.
Mm.
Men, och sen det finns ju typ som, vilket var den sista singeln de släppte innan albumet då, Dopamin.
Det, var det? Nej, det var ingen singel.
Det var en singel.
Nej.
Jo.
Inte enligt Spotify.
Okej, okay, men de släppte den dagen, eller liksom under release och grej.
Mm.
Så att det är musikvideo i alla fall. Så att
jag ser det som så. För jag skulle nämligen komma till det. För jag kollade det om de hade släppt den som singel. Och sagt att det här är den uppenbara, den de kommer släppa som en singel, eller så.
Ah, okay.
Så.
Mm.
För att jag tror att många kommer hålla det som den bästa låten från den här skivan.
Mm.
Alltså,
ja, men för jag tänkte,
vanliga lyssnare som kanske hör en eller två låtar från den här skivan,
mm,
kommer säga att det där är deras, och det är den de går och ser på konserten för att höra. Alltså, den nivån.
Mm. Mm. Ja, men jag tänkte nästan kliva in lite på typ samma sak. Oavsett om det är en officiell eller inofficiell,
mm, mm,
singel nu, men jag blev ändå lite besviken att de valde att släppa här som den sista singeln.
För den sista singeln blir lite grävd. Alltså den grävs sin egna grav. Alltså man tänker ju inte på att det är en singel.
Nej, precis. Dels det. Men eller jag vet inte i och för sig vad ni känner till den här. Jag gillar den. Ja. Men det här är kanske ändå en av dem jag gillar minst. Och det är typ på grund av att det här är den som är mest modern poppunk.
Mm.
Den känns mest influerad av den mest moderna poppunken. Alltså, ja, Machine Gun Kelly. Den har ju lite, det var många som skrev det, att den har lite Bloody Valentine, riff och sådär i början. Och då hörde jag det direkt också.
Ja.
Men med det sagt, så när jag har hört den varje gång, så tänker jag inte på att det är,
nej,
Bloody Valentine. Så att den är inte en straight off copy liksom.
Nej, nej.
Men den är ju, den är ju lite lik det soundet, och samtidigt så kan jag också tycka typ att den är ganska lik typ Landmines i grunden också, så att det, den är ganska lik där. Men Landmines tycker jag ändå är roligare och skönare på alla sätt. Den här är ju lite tyngre, alltså med text och sånt också. Och jag gillar den, men här kommer det ju lite till att jag tycker att ändå liksom refräng med dopamin och you leave me so fucked up och grejer blir liksom så här minimalt cringe. Jag, alltså jag, fortfarande jag ska säga att jag gillar den här låten, absolut. Ja. Jag vill inte liksom säga att jag hatar den på något sätt. Men ska jag ändå vara liksom lite ärlig, så kan jag faktiskt känna att det här var den enda som jag tyckte var så här, nej, alltså här tyckte jag att det var lite B på något sätt i min värld. Men jag fattar ju verkligen, som Andreas också säger, att många skulle nog gilla den här och gå för den här låten.
Men jag tror det ligger det lite det du sa med att ja, men det finns lite Bloody Valentine, och det är ju uppe, det är ju ett praktexemplar på en sån låt som egentligen är ganska cringe, men om man lyssnar på Bloody Valentine, jag tycker den är jättebra.
Ja, ja.
Men den är också, ja, det är ju Machine Gun Kelly liksom.
Mm. Ja, men precis.
Det är inte riktigt samma grej.
Nej.
Och då köper jag att man tycker, när Sam gör, ja, som du sa, det är inte kopia, men vi säger bara för sakens skull, det är en rendering av Bloody Valentine.
Mm.
Då blir ju den mer cringe, för de försöker göra någonting som en artist som globalt ses som lite cringe.
Mm.
Gör en sån låt.
Exakt.
Och då blir det lite konstigt. Det blir en konstig lite macka. Konstigt,
ja. Uh-huh. Men med det sagt så, i alla fall du och jag, Rasmus, jag gissar på att du kanske inte har hört den plattan han släppte, Tickets to My Downfall, Machine Gun Kelly.
Nej.
Men det är ju ändå platta jag gillar.
Ja.
Och jag är inget emot heller det, och det är inte du heller.
Nej.
Alltså vi diggar ju den delen av Machine Gun Kelly och de låtarna och sådär, så det är inget fel med det.
Nej.
Det är mest att det finns den där kopplingen med att det är i den banan.
Ja.
Helt
och
enkelt.
Och då, för mig är det så här, Machine Gun Kelly får göra det.
Mm.
Och det är ju lite av en guilty pleasure nästan att säga att man tycker om de plattorna från Machine Gun Kelly. För han ses ju som en lite konstig bild i scenen liksom.
Mm.
Som någon som bara klivit in och fått massa ja, plattor sålda liksom.
Ja, verkligen.
Snott lite från legenderna på något sätt.
Precis.
Men jag tycker han kan få göra det, för det är ju, jag tycker ju uppenbarligen om det.
Mm.
Sen allt runt omkring och sådär, det skiter jag lite i. Musiken är bra.
Mm.
Men, och sen, ja, så går man tillbaka till Sam och tycker, ja men låt Machine Gun Kelly göra det istället.
Mm.
Typ, ni behöver inte gå så lågt.
Nej men exakt, alltså det är inte den poppunken jag kopplar dem.
Nej.
Alltså det är en modernare variant.
Jag vill bara, jag lite snabbt sökte på nätet. Mm. Det här är tydligen en vattendelare, för hälften av internet säger att det är en singel och hälften säger att det inte är en singel.
Okej. Okay. Okay.
Så att det verkar vara, och vad man tycker om den. Och då är det väldigt många som tycker att den är cringe. Och många som tycker att den är svinbra.
Ja.
Och det liksom är så här. Så att jag tror nog att det är den stora snacken på den här skivan. Liksom.
Som du nämnde tidigare också, jag tror att den här blir liksom, jag tror många kommer gå på en konsert för att höra den här.
Ja, mm.
Men det är då de som verkligen diggar typ Machine Gun Kellys poppunk.
Mm.
Och sen har du den sidan som önskar att det var lite mer äldre, Sum 41.
Nej, men jag tror också att det är de här som lyssnar på, de tittar på Still Waiting, de vill ha liksom de stora låtarna, Over My Head, alltså åt det hållet.
Mm.
De vill inte ha en deep cut där.
Nej.
Liksom att de helt plötsligt kör hela 88 och inte bara det som de brukar dra igång liksom, utan så det, för jag skulle gärna vilja se hela 88, medan de kör ju alltid bara gitarrsolot och liksom slutet. Och det tycker folk är lite nice här, men, och de människorna kommer ju gilla den här stenhårt. Jag tycker den är bra. Jag ska inte säga något annat, jag tycker den är jättebra. Men jag liksom fick den känslan att lyssna igenom den någon gång och så bara, ja, fast det här är ju det som folk som inte är jättenere med deras musik, och det här kommer ju säkert spelas på radio mera än liksom Landmines kommer ju säkert spelas för att det var deras första singel där. Men
och etta på Billboard och
skit, ja, precis.
Och första sen Fatlip. Ändå viktigt.
Ja, och så var ju det att den kom ju lite i liksom, det var ett tag sedan alltihopa, så den fick ju lite skjuts av den grejen också. Medan det här är ju den låten nu när skivan är ute alltihopa, att det här är den som folk kommer plocka med sig från den här.
Ja.
Så.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och nu när du liksom lägger ut det lite sådär ännu mer, så kan man ju verkligen se sig det framför sig att, men vi släpper plattan och det här blir liksom den låten som då kommer in på alla mainstream-lister. Även liksom new releases i Sweden, ja, eller vad, ja, vad det nu heter liksom. Alla de där listorna. Och precis, då blir det ju helt plötsligt att, som du säger, hade det kommit en deep cut med något som jag säger alla, ja, Sum 41 älskare älskar,
ja,
något svinhårt och bara skitfort,
ja,
då hade ju många skippat det,
ja.
Men jag kan tänka mig nu när du liksom bollar upp det, att många kanske ändå bara så här, det här låter ju lite småtrevligt ändå, ja, som även inte lyssnar på det här liksom.
Och det är ju smart också, om vi då tar från typ skivbolagets sida alltihopa och välja ut en sån här låt, att, och att det här är den de har en video på också,
mm,
alltså så är ju verkligen så här att de bygger ju på den låten, mm, även om det nu inte är officiellt en singel, som sagt, jag vet inte, för internet verkar inte vara överens,
skitsamma,
skitsamma. så är det liksom, den har ju allt som krävs för en singel,
ja, mm, exakt.
Det är ju det att jag tror att de inte har släppt den officiellt som en singel för att den släpptes med skivan liksom. Jag tror att det är så de har tänkt sig, mm, att. Men det är ju så att man brukar göra så, alltså, vad sa vi, 3 singlar innan och sen kommer själva skivan, och då brukar man kanske lyfta fram en låt till,
ja,
alltså, mm, om vi tittar på historiskt sett, mm, innan liksom internet var så stort som, ja, det är idag,
ja,
då var det ju liksom så du gjorde, och när du såg videor på MTV,
ja,
mm, ja. Och då var det verkligen så här att, ja, om 9 månader kommer skivan, nu kommer första låten, den är en singel, den har en video. Sen om 2 månader så kommer nästa singel som inte har en video.
Mm.
Och efter det så kommer 3 låten som är en singel och den har en video. Och sen när skivan kommer så kommer en låt till som, mm, har en video. Och den kanske kommer när skivan har varit ute i 3 veckor eller någonting.
Ja, de gjorde så mycket mer förut, ja, ja. Det kom efter liksom. Det kunde, ja, komma ganska långt.
Alltså, det finns ju ganska roliga exempel med typ David Bowie.
Ja.
När han släppte Life on Mars.
Ja.
Mm. Låten Life on Mars släppte som singel 2 år efter att skivan hade kommit.
Åh, oh, fan.
Så att, jag menar,
märkligt.
Ja, alltså, så det är, ja, verkligen. Ja, men för då kunde du leva. Du släppte en skiva och då levde du, ja, på den liksom. Ja. Och då ville folk lyssna. Då fick de antingen se live eller en skiva. Och då är det så här, radion spelade dina gamla låtar så här. Vi släpper en ny singel. Och de bara, ja, men det är en ny singel så vi spelar ju den, ja, så, ja, klart. För det var, mm, liksom det som... Och då släppte man ju en singel på skiva.
Exakt.
Mm. Så det var liksom en annan grej då.
Ja.
Mm. Och då var det ju det att då släppte du den som en singel. Och så behövde du bara spela in en ny låt liksom. Ja. Så det var så här, vi har ju den här på skivan och så gör vi bara en ny låt som säkert blir bortklippt under inspelningen liksom.
Mm.
Lägger den på B-sidan och då kommer vi sälja hur mycket singlar som helst.
Mm. Ja.
Ja.
Men sen har man ju, alltså, det finns ju också andra anledningar till just förut i tiden, alltså snackar man 70-tal liksom, att det kan ju också vara så att typ som Bowie, som är ju liksom en av de mest influensaktiga artisterna som liksom har format musik på alla sätt.
Ja.
Liksom att han släpper något tidigt och sen så låter han det ligga lite och då 2 år senare så börjar folk fatta och då släpper man,
ah,
den,
ja,
musikvideo eller som en singel och då exploderar
det. Ja, det är ju smart.
Ja, nej, men jag minns typ som, eller minns, vad fan, men typ som med Kiss, min favoritlåt Detroit Rock City,
ja,
kom ju 77, men det var ju en ganska alltså svag låt då. Ja. Det var inte så många som gillade den där och då, men nu är ju det liksom en av deras absolut största och en opener egentligen på deras konserter.
Ja.
Så att det är verkligen, det ändras ju verkligen, och då behövde man väl liksom bara släppa och, ja, komma med det lite senare liksom.
Ja.
Mm. Men återigen Sum 41. Jag skulle vilja säga, om jag får välja ut lite låtar ändå som sticker ut i mitt fall, så generellt sett så tycker jag ju som det jag sagt om Waiting on a Twist of Fate,
mm,
fantastisk låt. Landmines, grym. I Can't Wait, älskar också. Här tycker jag att det är lite All Killer No Filler känsla, mm, alltså första plattan. Samt liksom lite, här tycker jag att det är lite Blink känsla, mm, också. Att det är bara glad pop-punk.
Mm.
Men sen som sagt Offspring inspirerade, Future, Primitive. Asnice, går skitfort. Men sen tycker jag Not Quite Myself är fantastiskt också. Mm. Men här blir den lite mer vemodig, såhär skön poprock också istället.
Mm.
Såhär svårtouchad, men det är typ som Letterman också.
Ja.
Att det är såhär, det finns ett tryck i den.
Mm.
Men den är inte stenhård. Men det är ingen ballad.
Nej.
Men den är vemodig och ångestfylld. Mm. Och fan, jag är svag för dem. Alltså, jag diggar verkligen den där. Vad tycker ni om den? Är den
Nej, jag tycker den är svinbra.
Ja,
mm,
jag med.
Jag är ju faktiskt väldigt svag för sista låten.
Mm. Radio Silence.
Nej, sista låten.
Sista?
Mm.
Radio Silence.
Preparia Solari. Eller hur fan man uttalar det.
Ja. Yeah.
Jag tycker den är svinbra. Faktiskt. Helt oironiskt.
Helt oironiskt.
Ja.
Berätta mer.
Nej, men nej, jag tycker den är bra. Det är någon känsla i den som jag,
mm.
som jag gillar.
Ja.
Ja. Jag kan inte säga mer än alltså.
Nej, men bara, ta den som jag snackade om det istället. Radio Silence.
Ja.
Vad tyckte du om den?
Nej, men jag tycker den är svinbra också. Ja, ja. Nej, nej, ja. Alltså, alla de du nämnde. Jag, alltså, som sagt, jag gillar alla låtar. Det är egentligen... Radio Silence, den är lite segare i början där. Men jag tycker ändå att den hämtar upp sig liksom.
Mm.
Vilket så. Så att, ja.
Mm.
Det är egentligen den jag har minst liksom åsikter om. Eller liksom tankar om man säger.
Ja, jag fattar.
Men det gör den liksom inte sämre. Det är bara att den, ja, den är bra.
Ja.
Och så, som sagt, det andra som jag har tagit upp. Sen är det ju något speciellt med just Landmines.
Mm,
alltså, ja. Och det är ju troligtvis för att det var första singeln och hela, alltså det som jag tjatat om 100 gånger om.
Jag har en liten hot take om Landmines.
Mm. Ja.
Jag tycker inte, det är ju inte den bästa singeln.
Nej.
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 Jag tycker nog inte heller det i grunden.
Nej, men på plattan är den, sitter den jävligt fint.
Ja.
Men det är inte den bästa singeln. Även om den blev så stor som den blev.
Mm.
Men det är väl också från, ja, vi som faktiskt lyssnar på den här musiken. Om man tänker att den ändå låg etta på Billboard, då har ju den nått massorna på ett annat sätt liksom.
Ja.
Och då kanske den är mer dopamin på något sätt också.
Mm.
Alltså den är lättsmält när ja, men det kommer till den här musiken.
Men den är ju också i de banorna på att den är väldigt,
den är väldigt...
väldigt snäll, men som du sa, att det var det första på väldigt länge.
Ja.
Och efter man har droppat hela liksom att vi kommer lägga ner och så vidare, liksom att den fick en rejäl skjuts där.
Ja. Men var inte den var ganska tidig också.
Alltså, ja, den kom mycket tidigare än de andra.
Ja.
Den kommer ju höstas.
Det var lite som Edging av Blink då.
Ja. Fast inte ett år innan.
Nej, men det var ändå...
Det var september typ.
Så den fick ligga där en stund.
Exakt.
Ja,
ja, för det var inte förrän typ så här en månad sen eller något som den väl puttade ner Blink från Billboard.
Ja, det var så.
För det är ju en så här alternative chart också. Så det är ju inte liksom the mainstream charten. Nej. Men One More Time hade ju legat där uppe i typ 20 veckor som topplåten liksom.
Ja.
Och sen kom den och puttade ner. Sen låg den väl egentligen bara där en vecka, men fortfarande den ändå vart
där.
Och det är egentligen ingen annan låt än den och Fat Lip som har varit där.
Nej.
Så det säger ju ändå någonting om
storheten.
Ja, verkligen.
Sen vet man ju inte, alltså dopamin kan ju komma dit.
Mm, absolut.
Ger den liksom några veckor, så jag tror nog att den kan, om inte etta, men den kommer ju hamna ganska högt upp i alla fall.
Mm. Ja, men verkligen.
Men jag tycker ju också då med Waiting on Twist of Fate in i Landmines.
Mm.
Ja, det är snyggt.
Alltså det är en snygg övergång liksom, hur de kliver över in i varandra. Och det är lite så att de första fyra låtarna säger så här, det är två låtar och så är det två låtar. Inte riktigt likadant sen på nästa två låtar. Men däremot Not Quite Myself och Bad Mistake skulle man också kunna liksom fylla i att de två går in i varandra liksom lite mer. Så det är nästan som att de har delat upp det liksom två låtar i taget där, om man säger.
Mm. Ja, men verkligen.
Ja.
Men har vi något mer egentligen att lägga ut om den här plattan?
Nej, jag tror att det är ganska bra där.
Ja, verkligen. Men fruktansvärt bra platta.
Ja.
Det var betyg.
Ja, ni har ju varit först.
Jaha, fan.
Varsin gång här. Så,
så det är du.
Ja, din rackare.
Ja, det är jag då.
Ja.
Nej, men... lite partiskt, men här får jag väl säga att det är en 10 av 10 egentligen.
Snyggt.
För att det här är ju fruktansvärt bra.
Och då är frågan, är det så att det är för att du inte har någon mer chans att ge dig det, eller?
Nej, det kan vara det också. Det kan vara det också.
Så det kanske egentligen är 9, men det blev en 10 ändå.
Exakt.
Okay, ja.
Nej, men... men just förvånande över att man fick så mycket bra poppunk.
Mm.
Snabb jävla poppunk också.
Mm.
För att det är länge sedan man har hört det från dem. Och det är sjukt nice att höra.
Ja.
Så att... 10 out of 10.
Jag är ju lite mer återhållsam här. Och säger att det blir en 8. Så, som sagt, 0,89, 0,87. Kanske liksom ner nästan så på 6. Men jämnar man ut det så blir det 8.
Ja. Och jag tror, jag måste ju som oftast lyssna mer innan jag kan faktiskt bestämma mig. Men för mig är det också, det är, jag tror mitt snitt blir 7. Men det är som du sa, Andreas. Det finns några upp och några ner.
Ja, precis.
Men ja, sitter skönt på en 7.
Jag känner att vi kanske skulle ta Rasmus betyg så här 4 veckor senare.
Ja, nästan. Ja, nu har jag bestämt.
Exakt. Men, ja, men ni kommer ihåg den här blinkskivan vi lyssnade på. Nu vet jag
bra.
Den var bra.
Vi har resultatet.
Ja. Sverige, vi har ett resultat.
Nej, men jag sätter 7.
Ja, men nice.
Yes.
Men jag tänkte, ska vi slänga ut lite röstningar och skit här på,
det ska vi göra,
på tidiga avsnitten. Vi nämnde inte röstningen i avsnitt 22 för att den var inte klar då.
Nej.
Så att avsnitt 22 med André Millon, där hade vi ju Blind Channel som vann totalt.
Helt rätt.
Förvånad.
Nej. Den har snurrat, kan jag säga, på min,
ja, det förstår
på
jag,
min lista.
Det förstår jag. Men den tog hem skiten.
Mm.
Och sen i avsnitt 23 så blev det en delare mellan Oliver Rodrigos Obsessed och All Bite från
Belmont.
Belmont.
Sykt.
Belmont.
Ja, Belmont.
Ja.
Ja,
men så är det.
Ska vi ha lite tips i linen?
Det ska vi ha.
Mm.
Mm.
Jag har ett tips. Oh, jag tänker inte vela den.
Nej, oj, det var okej, okay, kör.
Det är 10 Perks med Sara Malakara och Hatsune Miku. Ja, jag hoppas ni hörde vad jag sa, för jag kommer inte säga det igen. Nej, men 10 Perks. Det är det är hyperpop egentligen, men det är jag tror ni är från Argentina eller något sånt där. Jag kan ha fel och nu sitter jag och säger massa dumheter, men hon sjunger på spanska, tror jag.
Kan vara.
Så då, jag vet, snackar de spanska i Argentina?
Ja.
Ja, ja. Ja, då kan det stämma.
Alla länder utan Brasilien
pratar spanska. Exakt, det är portugisiska. Ja. Nej, så det är spanska hon är från Argentina. Det är sant. Och Hatsune Miku då, som vi faktiskt nämnde lite tidigare. Med hon är en vocaloid. Det är en typ av synt som utvecklades av Yamaha för ganska länge sedan.
Åh, fan.
Som är liksom byggt på japanska sättet att prata, hur de bygger ord och meningar. Så varje not spelar liksom en del, två bokstäver bara.
Mm.
Och sen så kan du spela de två bokstäverna i olika toner, så kan du bygga orden. Det låter ju som en robot, vilket är lite syftet. Det är som brutal autotune, fast varje slag du slår på synten blir en del av ett ord.
Jag bara så här, är det inte hon, säger vi då, för att bara, som har typ en avatar som är jättelång hår med två flätor som är typ blå hår.
Blå.
Exakt. Ja. Jag känner igen namnet när du säger liksom att det är den.
Det är hon.
Var inte hon med? Jo, hon var med i Mario Maker, kommer jag ihåg.
Ja.
Blev en sån avatar.
Ja.
Folk nej, bara, vad är det här för någonting? Ja. Så, ja, men då är jag med. Jag är helt med.
Hennes namn tror jag, om man översätter det, är typ ljudet av framtiden. För hon var den första vocaloiden 2.0, tror jag. Jag tror det är upp till typ så här 7 nu eller något sånt där. För det här synten har ju utvecklats. Och hon var liksom den första som blev så här jättestor. Hon är verkligen enormt stor. Men då är det då med Sara Malakara också från Argentina. Och en liten kul feature med Hatsune Miku som sjunger om knark liksom. Och det var kul att Hatsune Miku var med där. Jag visste inte att hon var cool så liksom.
Nej.
Men tydligen.
Ja. Ska jag ta den eller?
Ta den nu.
Jag tar och nu går vi lite större än jag brukar försöka ta lite mindre, men vi tar lite större. Och det är Three Days Grace. Med Chalk Outlined.
Okej.
Med deras originalsångare som är den bättre sången. Och en av deras absolut bästa låt. Och det här är också en sån här låt. Den fanns inte på Spotify jättelänge. Så när den sen kom tillbaka så var det ju väldigt många som hungrade efter att få höra den. Så den ökade ju i deras liksom, totalspelningar ganska fort. Väldigt snabbt liksom, över där.
Jag tänkte nästan fråga om det var en singel, men då utgår jag från att det inte är det.
Jag tror att det är en singel. Alltså det var hela den skivan låg inte på.
Ah, okay, okay.
Så de hade inte hela skivan. Jag tror att det är en singel, men om vi då tar videoliknelsen där, så tror jag faktiskt att det bara är en lyric video, så att det behöver inte vara en riktig singel, men riktigt riktigt bra låt. Chalk Outlined.
Nice. Ja, men då tänkte jag rekommendera lite No Pressure.
Ja, nice.
Lite Parker Cannon. Med låten Doing Fine, vilket är den första låten jag hörde med dem. Den är från 2020. Ett band på, ja, de har ju 170 000 lyssnare på Spotify. Ett mindre liksom extremt pop-punkband. Skitkul band. Rekommenderar att kolla live deras grejer som de har. Men Doing Fine är så fruktansvärt skön. Den har en sån skön liksom så här breakdown i varje refräng som är så melodisk, men det är ändå sån jävla fart. Och trummor som går upp och ner hela tiden och gitarrer. Det är gött alltså.
Ja, nice.
Så att No Pressure med Doing Fine.
Ja.
Jävla pärla.
Ja, snyggt.
Ja.
Och med det sagt så, ni kan ju följa oss på Instagram och Twitter och Spotify. Ja. Och alla de där grejerna, på alla de små sakerna.
Precis.
Och skicka mail kan ni göra också.
Precis.
Alla de små sakerna är @gmail.com.
Usch.
Sådär. Exakt.
Bang.
Ching.
Ja.
Ja.
Då är vi färdiga.
Ja.
Då är vi färdiga.
Ja. Tack. Tack och hej.
Tack och hej.
Tack så mycket. Hej hej. Hej.